Hej och välkomna till dagens avsnitt av SLA-podden. Med i studion idag är jag Jeanette. Och sen har vi testat en ny grej för Rebecka är med på distans. Välkommen Rebecka.
Ja, tack så mycket. Jag sitter här i Malmö.
Det här blir ett lärande i sig att se hur det här kommer funka.
Ja.
Hur är läget i Malmö?
Solen skiner, så det känns bra.
Blåser det?
Ja, det blåser, men det gör det alltid här.
Ni har så platt i Malmö. Solen skiner faktiskt i Stockholm också, men vi har haft en riktig taskig helg skulle jag säga, på så här riktigt höstväder, så mindre roligt, men idag är det fint igen. Ja. Vad händer hos dig?
Som vanligt så är förändringsledning ett ständigt återkommande ämne och tema i det mesta som jag gör. Och vi hade bland annat lite som final förra veckan, ett rundabordssamtal på temat förändringsledning i organisationen. Så jag går runt och klurar lite på det, lite sådana bra insikter som jag fick där. Bland annat en sak som vår styrelseledamots kollega i SLA, Christian, nämnde, att hur viktigt det är att bygga in förändringsledningen i befintliga arbetssätt och processer. Så det går jag att tänka lite på faktiskt, så det är lite uppfylld av det. Och du då? Vad gör du?
Ja, men jag håller med. Vi sitter ju också i ett läge just nu när förändringsledning kanske aldrig har varit så högaktuellt som det är just nu. Vi står ju precis som många andra inför stora effektiviseringar och det är ganska nytt för oss på Sveriges Radio. Och då är det intressant där med, precis som du säger, hur man får in förändringsledning i befintliga processer så att det inte blir ännu en aktivitet som våra chefer bara ska göra. Så det är verkligen ett högaktuellt ämne och ganska svårt. När man väl liksom har behovet. Att man borde ha gjort saker och ting innan, inser man ju. Men så är det ju ofta. Vi ska inte prata förändringsledning idag. Det får vi återkomma om i ett annat avsnitt. Utan idag så ska vi prata onboarding med Folksam. Och jag har två stycken gäster här i studion. Malin och Ida. Välkomna.
Tack så jättemycket.
Tack, tack.
Hur mår ni?
Vi mår bra. Vi är laddade här. Första poddinspelningen.
Precis, det blir debut. Väldigt spännande.
Ja. Känns det bra?
Det tycker jag. Vi är trygga händer.
Ja, men det är bra. Ni sa förut, släng upp en kamera så är vi avslappnade. Så att i värsta fall så tar jag fram mobilen här och filmar er om det behövs.
Ja, det känns bra.
Kanon. Japp, ska vi dra igång?
Ja, men det gör vi. Vi kastar väl oss över den första enkla eller svåra frågan. Berätta, vilka är ni, Malin och Ida?
Ja, jag kan börja. Ida Ljunger heter jag och jobbar då som lärande specialist på Folksam och ansvarar även för vår onboarding på Folksam. Jag har haft den här rollen i snart 2 år och tycker att det är så himla roligt. Inte minst för att jag får jobba med Malin varje dag, vilket såklart är det bästa. Jag kom tidigare från en lite bredare generalistroll på ISS Facility Services, men har i flera år jobbat i större matrisorganisationer och jobbat med att tydliggöra HR-processer med implementering av HR-system på olika sätt och såklart chefstöd i allhanda olika HR-frågor. Jag gjorde min master i Oxford, det var förvisso väldigt, väldigt många år sedan, men jag präglas fortfarande utav det och just det tydliga affärsfokus som rådde där kanske ännu tidigare än vad det gjorde i Sverige. Att HR ska vara en affärspartner är så himla självklart och präglar alla våra aktiviteter och inte minst då såklart onboardingen.
Mm. Får man fråga hur länge sedan är länge sedan?
Jag blev färdig för 7 år sedan.
Mm. Det är inte så länge sedan ändå då?
Nej, inte så.
Nej. Och Malin, vem är du?
Ja, jag heter Malin Ertvin och jag har ju då det stora nöjet att få jobba med lärande, få göra det på Folksam tillsammans med Ida. Vi spelar in det här en måndag, men både jag och Ida, vi skuttar till jobbet på måndagar. För det är så otroligt mycket spännande saker som vi har på gång. Och min bakgrund är kanske lite udda för att vara på en HR-avdelning. Jag har en examen i datasystemvetenskap. Så att jag har jobbat ett antal år i IT-branschen innan jag då bytte över till HR. Och det har jag inte ångrat en enda dag. Jag har jobbat både strategiskt och brett med egentligen de flesta HR-frågor. Men kopplat då till dagens poddavsnitt så har jag jobbat flera år med att digitalisera och framförallt automatisera HR-processer, pre-boarding-processer, onboarding-processer och också offboarding-processer. Och här var vi ganska tidigt ute med att automatisera just pre-boardingen. Det var för 5 år sedan som vi startade med det hos en tidigare arbetsgivare. Och då var det många som inte hade börjat med det, så att vi var väldigt tidigt ute. Och när sen pandemin kom så kunde vi bara direkt rulla ut det här. Och det var ju mer tur då än skicklighet. Så att jag har egentligen varit med från början när man hade massa papper, kollektivavtal. La man det i ett stort kuvert, det var tungt. Man skickade via post till kandidaten. Till att då komma på att vi lägger allt det här på en USB-sticka som vi lägger i ett kuvert. Skickar till då den nyanställda. Och då kände vi oss jättemoderna och jättedigitala. Till att då ha byggt en helt automatisk process där allt det här sker utan manuell handpåläggning egentligen. Så att då den nyanställda får all den här informationen, lärandet utportionerat. Så det var lite kort om mig och Ida.
Coolt. Hur många är ni på Folksam som jobbar med lärande?
Vi är cirka 10 stycken som jobbar med lärande.
Mm.
Och vi är ungefär strax under 4000 medarbetare.
Just det. Och ni sitter till vardags i Stockholm?
I Stockholm, Skanstull, Folksamskrapan.
Just det. Välkänt landmärke för oss som bor i Stockholm.
Ja.
Ja. Men vi hade ju en träff för er, hos er för ett par dagar sedan. En SLA-träff. Berätta lite om den då.
Ja, vi samlade ju då ett 30-tal personer. Jag tror att vi var ungefär 14 olika bolag. Det var Systembolaget, Telia, Röda Korset, Arbetsförmedlingen. Om och kring onboarding. Och det var så otroligt lyxigt att få så här nörda ner sig i det här ämnet tillsammans. Och det var en fullspäckad dag. Vi hade 2 olika inriktningar. Dels onboarding av tjänstemän och sen så också inriktningen mer volym onboarding av butikspersonal. Och när vi, jag och Ida, planerade det här så hämtade vi faktiskt inspiration från den här förträffliga SLA-dagen som Sveriges Radio anordnade i våras. Jag vet inte om ni får klippa in sen information om allt som hände då. Men vi ville verkligen att det här skulle kännas konkret, att det skulle vara praktiskt, hands-on, att man skulle kunna få både ha dialog men också få prova på olika saker. Mm. Så att en station var att vi fick se hur kan man bygga upp en strukturerad lärresa kopplat då till onboarding av butikspersonal. Och det här var ett ganska starkt också business case. Vi kommer prata mer om det senare i podden. Och det är ju också väldigt intressant just i de här tiderna av kostnadsmedvetenhet. Alltså vi inom lärande måste bli mycket, mycket bättre på att påvisa vad kan man spara eller tjäna på, det här, på den här investeringen som det ändå är. Och en station var också att praktiskt kunna testa på spelformatet i onboardingen, gamification. Och det har man ju pratat om jättelänge. Det är ju ingenting nytt, men jag tycker att här borde man kunna använder det här mycket mer i lärande generellt men också liksom i onboardingen. För det finns otroligt mycket dimensioner som man lägger till i lärandet. Och en tredje station handlade om studier och forskning. Vad säger forskningen kring onboarding? Och också vad i det kan man tillämpa? Och Ida kommer prata om det lite senare. Och här när man tar del av just den här forskningen och studien så känner man också så här att det här ställer ju massa krav på oss som jobbar med lärande.
Mm.
Som också är väldigt så här spännande. Så det var lite kort om den här dagen, men otroligt mycket energi.
Mm, definitivt. Det var otroligt intressant att få höra.
Jag tänker att man hade ju önskat att massor med andra personer också kunnat ta del av det. Vi ska liksom försöka kondensera lite det som ni kom fram till. Och då var det så här 30 personer och massa olika företag som var med. Skulle ni kunna dela med lite av hur långt man har kommit generellt när det gäller den här digitaliseringen av onboarding bland företag?
Absolut. Och det vi kunde konstatera var att det var väldigt varierat. i rummet som satt där uppe i det anrika delegationsrummet på våning 27 hos oss. Vi började faktiskt med en öppen fråga till alla som satt i rummet som vi slängde ut, som då var: har ni digitaliserat er preboarding? Och redan här blev det väldigt intressant, för att det var ganska få som med säkerhet räckte upp sin hand. Det var lite tveksamma händer. Och det var redan där en intressant spaning, för att det vittnar någonting om att det finns en begreppsförvirring. Mm. Vad är ens digitalisering? Mm. Och Malin, tidigare du pratade om automatisering. Och det blir liksom ytterligare ett begrepp. Och sen så har vi datorisering. Mm. Så vi kände redan där att okay, vi måste börja i att prata ett gemensamt språk inom learning and development för att vi ska kunna jobba åt samma håll. Datorisering, det handlar ju om att du tar någonting analogt, den här pappersbibban kanske, och lägger upp den på SharePoint, eller du har en schysst checklista som du kan checka av i ditt LMS till exempel. Och det är jättebra, de kan vara jättefina, men de är inte, det betyder inte att du har en digitaliserad process i sig. Mm. Digitalisering handlar ju mer om att omvandla de här statiska processerna till digitala genom att använda digital teknologi, en digital plattform, en lärreseplattform eller liknande, för just att underlätta och förbättra processen för både medarbetare och för chefer. Och automatisering, då har vi tagit steget ytterligare längre för att göra uppgifter eller processer helt självstyrande och skapa effektivitet genom att förhoppningsvis helt minska behovet utav mänsklig inblandning. Och vi märker att man pratar egentligen ganska lite om automatiseringen, fast det kanske är på ett sätt det yttersta målet, även om delar av onboarding kanske inte lämpar sig att helt automatisera, så att det är en balansgång man behöver ha och fundera på inom sitt bolag. Vilka delar, jag tror att allt kan digitaliseras med fördel, men allt kanske inte kan automatiseras. Vi har en kombination på Folksam skulle jag säga, där vi har nu digitaliserat vår preboarding, men vi har en datoriserad onboarding, men med automatiserade inslag. Så att det är en salig blandning, men man behöver ha koll på begreppen när vi pratar med varandra, för att veta att vi inte jämför äpplen och päron. Vi fick en statistik till oss av Pauline på Whippy som pratade forskning, och hon berättade då att bara 24% av alla svenska bolag har digitaliserat onboardingen, men att siffran antagligen är betydligt lägre just på grund av den här begreppsförvirringen, att man tänker kanske att man har digitaliserat för att det finns ju i LMS:et eller på SharePoint eller vad det kan vara. Så att det är intressant. Och sen så fick vi också ta del av att från internationell forskning åtminstone, att det är väldigt, väldigt få som är nöjda med sin onboarding. Så ja, man har kommit olika långt helt enkelt.
Vad ser ni för findings respektive utmaningar med digitaliserad onboarding?
Nej, men alltså, vi hade ju mycket bra samtal förra veckan. Och man skulle ju kunna prata hur länge som helst om det här. Men när det gäller just preboardingen och det som kom upp då, så är det ju mycket så här systemfrågor. Så här, hur får vi till det här rent praktiskt? För att de här personerna, de är ju faktiskt inte anställda hos oss. Nej. Under den här preboarding-processen. Så att det var mycket diskussioner kring hur får man till det med behörigheter. Man kommer inte åt intranätet och så. Så det var en sån liksom findings också. Och sen pratade vi också kring den här balansgången kopplat till preboarding. Hur mycket kan man belasta en person som faktiskt inte, även om man är väldigt motiverad såklart i preboarding-processen, så måste man ju också hejda sig lite i sin ambition där av att skicka ut för mycket. Och också speciellt när det gäller då kanske butikspersonal, så blir det en facklig fråga om de här personerna då ska göra massa saker innan de faktiskt har fått lön. Mm. Så det var också en sån spännande diskussion som vi hade. Och sen så är det väl ingen nyhet, alla vi som jobbar med lärande, det här med att mäta effekten och att det är svårt att bygga business case. Och här tyckte ju vi att Axfood lyckades göra det här på sitt, de hade ju ett case som de visade, där man då hade ett konkret problem. Man hade sommarjobbare som sjukskrev sig allt oftare. Och då kunde man se att det berodde på att introduktionen var bristfällig. Mm. Så att man startade då det här digitala preboarding-programmet, bjöd in sommarjobbarna och kunde då se att i och med det här så sjönk då sjuktalen. Man kunde också minska arbetsbelastningen hos chefer och också få upp motivationen hos medarbetare. Och det här kunde man då också påvisa väldigt konkret. Så att här känns det som att vi har mycket att lära och också nästan som ett spännande eget SLA-avsnitt. Mm. Mm. Hur mäter vi och hur bygger vi business case? Mm. Det skulle vara superspännande. Och att just introduktionen är viktig. Vi känner ju alla till det. Mm. Och vi vet ju att forskningen visar det. Men ändå är det ju så många företag som faktiskt bommar det här. Och då tänkte jag så här, en liten intressant, lite personlig spaning. Så har jag två barn och båda de två är i tonåringen. Och de har också precis sökt sina första sommarjobb och har två helt olika onboardingsupplevelser. Min dotter dök upp på utsatt tid på sitt sommarjobb. Ingen dök upp. Hon var tvungen att ringa runt och till slut så kom det en person och hämtade upp henne, satt henne direkt i kassan med liksom bristfällig introduktion där. Och det här skapade ju såklart ingen trygghet för en 16-åring som är först ut på arbetsmarknaden. Mm. Men då var det så glädjande att se då att min 16-åriga son, han hade fått sommarjobb och fick då i god tid innan han började ett sms där det stod: "Hej Wilmer, välkommen hem till oss." Och han sprang upp till mig och sa så här: "Mamma, mamma, de vet vad jag heter." Och jag då som har jobbat med det här vet ju då liksom att det här är ju helt automatiserat. Ja. Men det vill man ju inte såklart säga, för att han kände att han verkligen blev personligt bemött här. Och sen så fick det han ju då portionerat ut både information, lärande. Så att när han väl var första dagen på plats i den här butiken så kände han sig både väldigt välkomnad. Han kände sig stolt över att börja där. Mm. Men också framförallt väldigt trygg, för att han visste precis vad som skulle hända. Och det här tror jag också präglade hela den tiden. För att han jobbade kvar här extra under lång tid. Och jag tror att det präglade just att den här onboardingen sköttes så otroligt proffsigt.
Vilket bra exempel. Tack.
Ja.
Tack.
Det värmer i onboarding-hjärtat.
Ja, och även om jag förstår att det kanske också smärtar i onboarding-hjärtat när du beskrev din dotters introduktion till sitt jobb.
Ja, med tanke på hur enkelt det är egentligen att ta hand om nyanställda.
Mm. Mm. Jättespännande. Alltså, nu har ni ju målat upp ett antal olika utmaningar och ja, man minns ju lite hur mångfacetterat detta är, och sen så avslutar ni lite här då med ett gott exempel. Vad ser ni mer liksom för spännande möjligheter som ni kan dela med oss till oss framåt?
Ja, men ganska mycket skulle jag väl ändå säga. Om man kopplar tillbaka återigen till forskningen, så en sak som lyftes var just förväntansbilden, som är hyfsat svår för arbetsgivare att påverka, för det hänger ihop med hela varumärket och vad du bygger upp för förväntan inför en anställning. Men det hänger ju också ihop med att onboarding inte självklart ligger bara hos lärande specialister. Det är en process som i sin natur spänner över tvärfunktionella områden.
Mm.
Och vad vi då såg är att när den inte hänger ihop och det saknas en röd tråd, så kan det orsaka att förväntansbilden från kandidaten till att de börjar misstämmer med verkligheten, vilket kan resultera då i att du inte får behålla den du har lagt ner så himla mycket tid och energi på att attrahera och sen rekrytera, och det då fallerar vid onboarding, och inte nödvändigtvis för att det är fel på onboardingen, men för att det är fel på den röda tråden. Så här ser vi att det finns ett behov av att jobba i tvärfunktionella team, från employer branding in i rekryteringen, såklart genom preboarding och onboardingen redan ifrån start, så vi säkerställer att vi pratar samma språk hela tiden vi förmedlar samma bild av kulturen, vad det är personen kan förvänta sig. Och också att det inte finns en diskrepans mellan kanske rollbeskrivning och vad personen sen kommer in i för någonting. Och där blir chefens roll ytterligare viktig. Och det var en annan sak som lyftes just i spaningen då från forskningen, att vilket kanske är föga förvånande, men att ledarskapet såklart är otroligt, otroligt viktig. Utifrån vad du sa, Malin, så är det också intressant vad vi fick höra från forskningen, just att ungas förväntningar, för de har riktat in sig lite grann på unga på arbetsmarknaden, som de som ska komma in. Att man förväntar sig att komma väldigt snabbt upp i produktion. Mm. 50% av studenter, de förväntar sig att vara uppe i full produktion efter 3 månader. Mm. Och det är tufft. Mm. Det är ganska få som lyckas med det. Och sen är det väl olika beroende på vilket jobb du ska sätta dig in i. Men det sätter ändå stor press på oss som arbetsgivare att vi måste vara effektfulla och ha genomtänkta processer, och att det finns ett tydligt ägandeskap för onboardingen hos alla chefer.
Vilket snitt är det idag ungefär? Alltså, hur lång tid brukar det ta att komma in i jobbet?
Det är jättesvårt att säga, skulle jag säga. Vi hade ju Axfood hos oss, och där rekryterar man ju butikspersonal. Det här handlar om veckor. Vi rekryterar tjänstemän. Vår onboarding är ett halvår. Mm. Och jag skulle inte säga att man är up and running efter ett halvår, snarare ända upp till ett år. Så det är en spann beroende på vart man börjar.
Men ni är ju också, precis som Rebeckas bransch, ganska hårt reglerade av olika lagkrav också på förmedling och rådgivning och så vidare. Vilket gör att den här onboardingen kanske tar lite längre tid.
Mm.
Eller hur?
Absolut.
Jag tänker en annan sak som är intressant med det här samtalet är att nu pratar vi väldigt mycket om onboarding när man är helt ny. Men vi är ju faktiskt ganska nya rätt ofta, även om vi är kvar på ett företag. Vi byter roller och arbetsuppgifter. Mm. Förändras och så vidare. Så jag tror att det är viktigt att ta lärdom av det ni pratar om även i vidareutveckling inom företaget. Alltså vad är nästa steg, nästa roll? Där tror jag att vi kan hämta hem en del av de erfarenheterna ni pratar om. Hur gör vi det på bästa sätt?
Det tror jag definitivt.
Bara en tanke som växer nu i samtalet här.
Mm. Och det kom ju också fram i olika undersökningar här, att man också som även i rekryteringsprocessen, i onboardingen, vill också veta vad finns det för karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter sen då?
Mm.
Att det handlar inte bara om det första jobbet, utan man vill också veta vad erbjuds det efter det?
Mm.
Så det tycker jag också är spännande.
Verkligen.
Ja, det är jättemycket igenkänning på detta. Verkligen.
Jag tänker, om ni väldigt kort skulle ge era absolut bästa tips kring digitalisering av pre- och onboarding, vad skulle det vara?
Ja, alltså vi skulle ju vilja slå ett slag för att man faktiskt börjar, man kör, man väntar inte. Det finns så otroligt mycket potential, så även små steg ger stor effekt. Men också det här att faktiskt titta där du står. Det är så lätt så här, när man ska dra igång någonting, att man bara så här, vi måste upphandla ett nytt system. Men titta på de tekniker som du har. Dels finns det ju ett rekryteringssystem. Vissa har funktionalitet i alla fall för preboarding i rekryteringssystemet. Man kanske har ett HR-system eller ett LMS som man kan använda. Vi använder, och jag hörde också här på träffen i veckan, att man använder sin förmånsportal för att bygga preboarding. Fördelen med det var ju att det inte kostar någonting, och att det också blir en igenkänning. Mm. Att personen går in här när man är under preboarding-processen och i förmånsportalen för att kunna göra vissa beställningar och ta del av lärande och information. Men att man sen är kvar i den här portalen under hela sin anställningstid. Så att den känns också viktig. Men också titta över, och det gjorde vi väldigt mycket, jag och Ida tillsammans med IT. Vad finns det faktiskt för tekniker som vi kan använda för att faktiskt börja bygga istället för att vänta och köpa in någonting? Sen är väl jag också ett fan av att man också gör enkla produktioner internt. Och det kan ju många tycka så här, nej men gud, vi kan ju inte och spela in på med mobiltelefon. Men här finns det ju mycket så här eldsjälar att titta hitta så här, hur skulle vi kunna göra det här enkelt, snabbt, flexibelt. Mm. Och jag har jobbat både med att köpa in filmproduktioner som är jättesnyggt, supermanus, och det är så snyggt. Men min erfarenhet är också att det är de här enkla produktionerna som skapar det här genuina. Mm. Och gärna heller inte så här, klipp inte bort de här bloopersarna, för det är det som folk kommer ihåg. Mm. Även flera år senare. Så bara, men Malin, det var så roligt där när du sa fel. Det kommer jag fortfarande ihåg. Det skapar också en känsla av att det här är en genuin arbetsplats. Mm. Det här är inte någonting som är tillrättalagt eller manusstyrt. Och sen såklart också så här, våga prova på någon ny teknik, att man ska göra det. Och som den tekniknörden jag är, och Ida också, så gillar ju vi VR. Och det här är ju lite som att slå in öppna dörrar i det här lilla poddrummet, för att ni har ju kommit så långt. Men det är ju så otroligt kraftfullt lärande i VR. Det skapar sånt engagemang. Och också motivation och just det här långtidslärandet. Så att det är verkligen något som är spännande. Och nu är det ju lättare också med VR. Det har ju kommit ganska långt för att man ska kunna prova det. Och sen också försöka att jobba data- och insiktsdrivet. Att faktiskt mäta. Och är det här också någonting som ger effekt, och när man ser det, att också presentera det för verksamheten, för det blir också väldigt så här, kraftfullt. Så egentligen, vänta inte, börja kör, gör i små steg och sen bygg över tid.
Egentligen det du beskriver nu, det är ju precis det vi ska göra, vi som jobbar inom lärande, eller hur? Vi ska testa, vi ska lära oss på vägen, vi ska våga misslyckas och vi ska vara lite agila. Så kul, tack!
Mm. Jag bara är lite nyfiken, för ni nämnde ju automatisering lite grann tidigare. Mm. Och jag börjar själv fundera på liksom, hur tar man sig an den, som känns lite svår, tycker jag.
Det kan man göra på många olika sätt, tror jag. Vi har ju någonstans lyxen hos oss att ha en avdelning som heter digital arbetsplats. Och sen så har vi också en annan avdelning som heter Robotics. Nu heter de Intelligent Automation. Vilket innebär att vi kan teama ihop med dem och prata om vilka delar behöver vi automatisera. Hittills har vi inte jobbat jättemycket med Intelligent Automation. Det ser vi står runt hörnet. Däremot så har vi använt mer digital arbetsplats, som är fantastiska möjliggörare i alla våra frågor. Och automatiserat enkla processer som gör jättestor skillnad, till exempel passerkort. Mm. Chefen behöver inte göra någonting, utan det bara finns där när personen börjar sin första dag. Det är liksom ett väldigt litet steg till en smidigare process, där man har byggt bort ett moment som tidigare var manuellt av chefen och som nu bara sker helt automatiskt.
Men det skapar verkligen stort värde
för chefen.
Ja,
och man kan ju tycka så här, det här var ju en liten grej, men vilken stor effekt och vilken boom det blev på vårt intranät när den här nyheten kom ut. Man kan tycka att det var en liten nyhet, men det var en stor effekt för många. Mm. Så man ska inte underskatta de här små stegen.
Vad ser ni framåt?
Ja, det vore ju någonstans, känns det fel att inte nämna AI. Det går inte att ha en podd nu för tiden och inte nämna AI. Så någonstans fortsatt digitalisering. Använda AI på olika sätt. Generativ AI som kan hjälpa till att skapa anpassat innehåll för nya medarbetare baserat på deras roller, ansvarsområden, mål. Kan skapa skräddarsydda träningsmaterial och guider, och kanske mest kraftfullt, tror jag, att fungera som den här coachen eller mentorn från start.
Vill du lägga till någonting, Malin?
Ja, alltså det finns ju massa saker, men vi ska ju vara korta här. Och jag ser fram emot ganska enkla lösningar som är integrerade i vardagen. Det har jag saknat, så det hoppas jag kunna se inom ganska snar framtid. Annars så är väl offboardingen det senaste nu, tror jag. Där har ju bara 7% av bolagen faktiskt automatiserat och digitaliserat offboardingen. Så att här finns det ju jättestor potential att göra skillnad. Men annars så tänker jag så här, håll i hatten. Det händer mycket. Nu ska man hänga med.
Så är det. Och vi kanske får möjlighet att köra ett avsnitt lite längre fram med er och prata offboarding. Det vore ju oerhört intressant, tycker jag. Tusen tack för att ni kom hit. Vilket spännande samtal vi har haft. Innan vi släpper er så har vi en liten avslutningsfråga som vi tänkte att ni skulle få helt oförberett här fundera på och svara på. Vad ska du lära dig framåt? Och då tänker vi max 3 månader. Vad ligger liksom i pipeline för dig och lärare?
Alltså jag kan börja här. Jag gillar ju nu att börja prompta grejer och se vad som händer. Prova tekniken. Jag och Ida ska också gå på Learning Lab som RISE anordnar här i november. Så att mycket handlar om att faktiskt praktiskt hands-on prova saker.
Ja, det är ju olyckligt att vi är så lika. För att så ser mina närmaste learnings ut också. Att fortsätta upptäcka de nya AI-verktygen som finns och se hur de kan hjälpa till.
Tack. Och du då, Rebecka? Vad ligger liksom framför näsan på dig och gräva ner i när det är lärande?
Jag ska säga något helt annat då. Jag står inför att börja projektleda mycket mer på koncernnivå. Så det är ett område som jag ska jobba liksom med daglig reflektion kring. Och sen även det här som ni nämnde tidigare kring tvärfunktionella samarbeten. Det vill jag verkligen utforska. Liksom hur man kan skapa bra metoder för det och hitta verktyg så att man verkligen får ut det man vill av det samarbetet. Det är jag. Och du, Jeanette?
Alltså jag ska ju faktiskt göra något så traditionellt som att jag ska gå på kurs imorgon faktiskt. Då ska jag faktiskt jobba lite med mig själv. Jag har förmånen att få hänga med Stefan Söderfjäll här 5 dagar för att utveckla mitt egna psykologiska kapital. Och det tycker jag ska bli jättespännande. Och då känner jag att jag går den här utifrån flera olika områden. Dels för att utveckla mig själv såklart, men också se vad kan vi plocka hem till oss och använda i våra olika aktiviteter. Så jag tycker det ska bli väldigt roligt. Ibland är det härligt att faktiskt få checka ut och bara fokusera på sig själv och sin egen utveckling. Så det ska jag göra. Och som vanligt, Rebecka, så visst är det så att vi vill jättegärna ha in förslag på ämnen. Så sitter ni som lyssnar nu och känner att det här borde ni ta upp eller den här personen borde ni träffa. Hör av er till oss så ska vi försöka få till det. Vi har bestämt temat för nästa avsnitt, eller hur, Rebecka?
Absolut. Det kommer handla om teamlärande av olika slag. Lite lagom oklart sådär.
Ja, men också kanske väldigt viktigt i denna brist på tid. Hur kan vi skapa lärande till teamet och vad är fördelarna med det? Och då kommer vi försöka dela lite exempel från vår vardag i det avsnittet.
Jag slås ofta av det, hur liksom mycket enklare det är att avsätta tid och lära när man gör det tillsammans med andra.
Tusen tack till Malin och Ida för att ni var med i dagens avsnitt av SLA-podden. Och tack till dig, Rebecka, som var med på distans från Malmö. Jag hoppas att det har funkat bra. Ja, men tack.
Ja.
Vi hörs snart igen.
Tack så mycket.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Hej då.